Hej allesammans, det här är Alexandra Ortega ifrån Dogs of Pegasus. Om ni visste hur spännande det känns att sitta här och spela in ett nytt poddavsnitt igen. Jag har haft en lång paus därför att jag behövde det. Jag har alltid tyckt att det är jätteroligt att spela in podden och det är ett tacksamt jobb också för att jag får så mycket positiv respons. Så många som hör av sig och säger att det gör skillnad att lyssna på den och så vidare. Men för att jag inte ska hamna i en position där jag liksom känner att jag gör det mer för att andra vill ha det än för att jag vill göra det, så behövde jag ta en paus. För att hamnar man i den sitsen så är det lätt att man tröttnar, eller så är det för mig i alla fall, och det vill jag absolut inte göra för att det är så pass givande och jag vill att det ska vara det under lång tid framöver. Så därav den långa pausen, och jag har under den tiden fått utvärdera vad som funkar bäst för mig. Som ni har märkt nu det sista, är inget bra på det här med att liksom leverera till någon slags, alltså bara för att det är bestämt så. Det är så, det som jag pratar om och det som jag gör och sysslar med kommer så himla mycket ifrån hjärtat liksom, så att på beställning heter det, just det. Det är det uttrycket jag letar efter. För att när jag liksom blir ombedd av mig själv till och med att leverera vissa saker på beställning, så blir det konstlat för mig med en gång. Och jag är inget bra då. Så att det här med att liksom köra, sätta mig varje tisdag och se till att leverera på beställning, har gått så där det sista. Jag känner att jag inte är sann mot mig själv när jag jobbar på det sättet. Så att jag kommer helt enkelt göra så. Och sen har jag så här varit, men vad ska jag säga liksom, att det kommer avsnitt när det kommer avsnitt? Eller hur ska jag lägga upp det? För att jag känner mig inte helt ensam, men ganska så ensam med att ha det. Eller funka på det sättet. Att för mycket struktur kväver mig. Och då vet ni ändå att jag ser värde i struktur, speciellt i hundlivet. Men för mycket struktur, för mycket det här ska hända nu på beställning, det kväver min kreativitet om inte annat liksom. Så att det funkar inte alls. Och då tänker jag att blir det helt oregelbundet så kanske det är jobbigt att lyssna. Men nu så här, vad kan det vara, 5 veckor in i sista avsnittet, sen sista avsnittet eller så, så landar jag ändå i att nej, men jag kör på, jag spelar in, och sen så finns ju det, ligger ju det i podden, så att det lagras ju där som ett litet bibliotek, och så får man väl lyssna när det passar. Det känns som att även om jag sitter här och levererar ett avsnitt varje tisdag, jag vet att det finns de som liksom väntar in det och vill lyssna när det är rykande färskt. Och så vet jag att många av er, det går perioder där ni inte lyssnar alls, och sen går det perioder där ni liksom knarkar podden som en kund sa. Och då tänker jag, men vi kör väl så. Det blir lite så här Netflix av det hela, att det finns där ute, en hel säsong ligger ute, och sen så får man lägga upp själv hur ofta man vill lyssna. Så att nu är jag on a roll här lite, känner jag. Jag har liksom haft de här veckorna på mig att bygga upp en lust och ett driv att köra. Så att jag tänker att jag river av några avsnitt, publicerar dem, och så liksom tar ni tag i det när ni känner för det. Men nog om det. Då vet ni i alla fall hur jag tänker, hur det ligger till och hur det kommer att fungera en tid framöver, tills jag ångrar mig och vill göra någonting annat. Alltså ett annat upplägg för podden. Då får jag väl meddela det när det händer. Så att så här ser det ut tills vidare. Men det är faktiskt så här att jag också har använt den här tiden till att vara öppen för nya ämnen, liksom nya inspirationskällor, och jag har samlat på mig några så här quotes, ni vet. Och ni som följer mig på Instagram, ni vet att jag publicerar såna här quotes ganska regelbundet, alltså citat eller korta små texter som ska inspirera eller motivera, alltså om inte annat få en att reflektera över sina egna val och mönster och så vidare. För att bli mer medveten och ta, liksom, kunna göra mer eller fler medvetna beslut gällande sitt liv och sin vardag och var man lägger sitt fokus och så. Och syftet med det är att kunna få en så stabil energi som möjligt, eftersom det gagnar er med era hundar och i övriga livet också för den delen. Så att jag har sparat en hel del sådana som jag tänkte använda som poddämnen, därför att de är skrivna i förhållande till mellanmänskliga relationer eller hur man kan tänka gällande saker som förmodligen är reserverat för, eller det är inte reserverat för, men som jag tror att författarna till de här quotesen har tänkt sig, men som jag ser jättetydliga paralleller till hundlivet. Så jag skulle vilja sätta min twist på dem så att det blir relevant för er med hund på ett annat sätt. Och en av dem som jag tänker på är en som handlar om att släppa taget. För när man släpper taget om sånt som inte, eller ja, när man släpper taget om sånt som inte är bra för en, så gör man plats för saker som är det. Och jag är själv i en period i mitt liv just nu där jag kör en sån här inventering av vad jag vill behålla i mitt liv och i min vardag. För att vissa saker kanske man vill ha kvar i sitt liv, men inte nödvändigtvis som ett vardagsmoment. Och vissa saker vill man inte ha kvar alls. Och vissa saker gör sig alldeles utmärkt som vardagsmoment. Så att jag håller på att köra en liten sån inventering just nu för att se. För att det känns som att man har den mentala och känslomässiga kapaciteten man har. Man har den energin man har. Man har det utrymmet man har. Och även om det kan expandera, så känns det som att man ska vara noggrann med vad man ger uppmärksamhet åt. Liksom. Vad man låter sin energi gå åt för. Eller vem. Så lite så här, ni vet, man pratar ofta om energitjuvar till exempel. Eller en obalans i relationer där man känner att man ger mer än vad man får. Man kanske är den som får mer än vad man ger och så vidare. Och det är ju så att i och med att liksom, jag tror att tanken, eller det är i alla fall positivt om vi utvecklas hela vårt liv. Och går igenom olika faser och stadier och perioder och allt vad man nu vill kalla det. Så ter det sig naturligt, tänker jag, att någonting som kanske hade sitt syfte då inte längre behöver ha det nu. Och då får man vara öppen för att rensa bort det, tror jag. För att göra plats för sånt som är mer relevant för dig nu, som är mer givande och utvecklande för dig i den perioden som du befinner dig nu. Eller kanske bara låta det ta ett steg tillbaks ifrån där det befinner sig. Eller ett steg fram ifrån där det befinner sig. Det behöver inte vara att man ska flytta ut det helt och hållet. Det beror lite på vad det är. Och det är därför sådana här inventeringar är viktiga. Så att jag håller själv på och rensar upp lite. Både i livet i största allmänhet, men också i vardagen. Och bara kör en sån här ganska krass inventering. Var hamnar min energi? Vart tar mitt fokus vägen, liksom, vad lägger jag det på, vad investerar jag det i och vad blir utdelningen Vad tjänar jag på den investeringen? Vad får jag ut av att fokusera på detta? Hur blir det för mig? Vad är resultatet för mig när jag ger uppmärksamhet åt det här och det där och så vidare? Och se på det utan några värderingar som på förhand bestämmer vad som är bra och dåligt eller rätt och fel. För att som jag har nämnt många, många gånger förut, så har vi en tendens att i så fall gå in i förnekelse eller börja ljuga för oss själva. För att svaren ska bli mer lättsmälta och lättare för oss att acceptera som sanning. Liksom. Jag vill inte fastna i den fällan, utan jag gör ju de här inventeringarna för att det ska bli bättre. Och jag är en stor believer av att för att kunna utvecklas så måste man gå igenom saker och inte runt dem. Man kan liksom inte gena hur som helst. Man kan inte hoppa över hur som helst eller sopa under mattan hur som helst utan att det får effekt förr eller senare. Och jag tror att bästa vägen ut är igenom. Och med tanke på det så tror jag också att det är oundvikligt att man upplever obehag någonstans under resans gång. Att man blir obekväm, att det faktiskt ibland är riktigt, riktigt läskigt eller obehagligt eller till och med faktiskt väldigt smärtsamt. Och jag har ju redan beskrivit i ett par livesändningar som jag gjorde igår om inte annat, att just nu så går jag igenom en lite tuffare period själv. För att jag har via jobbet behövt gräva i gamla grejer som är liksom, kanske inte, jag tänkte säga 100 år gamla, men riktigt så gamla är de väl inte, men 25 år gamla, 20 år gamla, 15 år gamla, liksom gammal skit helt enkelt, som jag egentligen anser mig ha bearbetat, kanske inte färdigt, men så pass mycket att det inte längre ingår i min vardag. Det görs inte påmint i min vardag på samma sätt som det gjorde då när det var mer färskt. Men nu gör det igen. Därför att jag behövt gräva fram känslor, vända och vrida igen, börja om igen. Och jag har gjort det många, många gånger under de här åren, men på ett annat sätt. Så att då har jag tittat på det och utvärderat det och klämt och känt på det utifrån där jag sitter idag, så pass lång tid senare. Men i den här processen som jag har behövt påbörja nu, som kommer att bli mer relevant längre fram i andra poddavsnitt tror jag, men ändå med tiden om inte annat, så blir det tydligare för er vad jag pratar om. Men det har egentligen inte med saken att göra rent konkret vad det är, utan det har liksom, så som processen har sett ut nu, har byggt på att jag behöver gå igenom saker som jag satt med då. Så att nu har jag behövt titta igenom, läsa igenom saker som jag uttryckte när det var färskt. Och det är första gången jag gör det. På väldigt lång tid. Och det gav mig lite så här posttraumatiska stresssyndrom nästan. Eller symptom på det. Så att jag upplevde nästan helt plötsligt att jag var en liten flicka igen. Eller en tonåring igen, beroende på när de här texterna och fotorna och grejerna var ifrån. Men det är helt otroligt fascinerande hur man kan, eller hur jag kunde uppleva alla de där känslorna på nytt så här långt senare, enbart av att titta igenom eller läsa igenom det här materialet. Det var ganska häftigt ändå. Man får säga att hjärnan är en fantastisk apparat. Men det har liksom öppnat en dörr som har visat sig lite svår att stänga. Och jag ska väl också säga att jag har egentligen inte satsat på att stänga den. För att jag behöver hålla den öppen ett litet tag till för den här jobbgrejen. Men det har liksom påverkat mig i min vardag. Och det gör ju inte att resten av livet pausar. Utan medans det här händer, så händer ju allting annat precis som vanligt. Och jag tror att vi alla lever liv på ett eller annat sätt, men förmodligen också i olika utsträckning. Men vi lever liv där saker och ting händer, såklart. Alltså är det inte det ena så är det det andra, och ibland så kommer allting på samma gång, eller ofta kommer allting på samma gång, och lite så är det för mig här nu. Så då har jag behövt inventera och titta över vad jag behöver skapa plats. Jag behöver skapa plats i min hjärna, jag behöver skapa plats i mitt medvetande, i mitt hjärta, liksom i mina känslor och i mitt allra djupaste inre egentligen. Och jag är en sån här, jag hörde ett bra, eller jag läste ett bra uttryck häromdagen som jag tyckte var så himla passande för mig. Och det uttrycket var en extrovert introvert. För att jag har ju nämnt det förut att jag är en introvert person. Men man ser ju ofta på introverta personer som liksom blyga, håller sig i bakgrunden, pratar inte. Och de sakerna kan stämma in på mig. Och jag är inte alltid bekväm att ta plats liksom. Väldigt ofta så är det superskönt att bara vara anonym och vara som en liksom wallflower på väggen och inte synas, inte höras, inte märkas. För att jag är känslig för energier. Jag är väldigt mottaglig för vad andra sänder ut, vare sig det är djur eller människor. Eller mänskliga djur eller inte, kanske man ska säga. Och i jobbet så är det meningen att jag ska ta plats. I jobbet är det meningen att jag ska styra upp aktiviteter och ta den platsen. Jag gör det så gärna. Jag älskar mitt jobb mer än allt. Men jag tror inte att det är en slump att jag har skaffat mig den här typen av yrke där jag kan göra det i min jobbroll. För att jag vill inte göra det privat. Och inte så att jag inte vill göra det alls. Jag skulle nog ändå anse mig vara en ledartyp. Men kanske den trygga typen som egentligen inte har ett naturligt behov av att tala om för alla vad jag tycker och tänker hela tiden. Utan jag vet det för mig själv i mitt stilla sinne och är ganska nöjd med det egentligen. Och är ganska obrydd ifall, eller helt obrydd ifall folk liksom har samma uppfattning eller inte, för att jag är trygg i mitt eget och så räcker det. Men så har jag ju ändå skaffat mig ett yrke som bygger på att jag ska prata om vad jag tycker och tänker och visa hur jag tror och gör och allt det här, och få saker och ting att fungera. Jag tror inte att det är en slump, utan det är mitt sätt att skapa en balans mellan det extroverta och introverta, där jag får vara den jag är i mitt inre privat och sen leva ut en annan typ av uttryck professionellt liksom. Så att jag tyckte att det var ett bra intryck att, eller uttryck, att man behöver inte vara antingen eller, utan man kan vara en extrovert introvert. Det bara klaffar så jäkla bra. Och nu när jag rensar upp lite i mitt liv och kanske dra ner på vissa saker, som till exempel kontakter. Alltså jag befinner mig inte i ett läge där jag behöver kasta ut folk ur mitt liv. Men kanske reglera kontakten som jag har med vissa människor. Eller reglera hur den kontakten ser ut. Vad jag ger av mig själv, hur ofta jag ger det liksom. Och vad jag är mottaglig för, eller vad jag gör mig mottaglig för, vad jag accepterar att ta emot och inte. Och då helt plötsligt så blir det ju plats över. Då helt plötsligt har jag utrymme för annat. Och det som har hänt rent konkret i min vardag är att jag får ju tid över, till att börja med. Jag får ju tid över som jag har lagt på andra saker, som jag investerat i annat, som jag nu kan skifta fokus ifrån. Och då har jag valt att lägga det på hundarna. Så att vi har kunnat ta längre promenader. Jag har haft mer tid och utrymme för lek, lättsamma aktiviteter, mer individuell personlig tid, mer kvalitetstid, mer tid för reflektion i deras närvaro. För det ger mig så mycket mer faktiskt, att medan alltså det infinner sig en sån ro i mig när jag bara är med dem, och jag kan typ inte känna att jag gör det för mycket. Det är bara det att man har ju saker att göra, så att jag kan inte sitta 24/7 och syssla med det. Men helt plötsligt har jag mer tid för det, och det har bara gett mig sån, alltså skänkt mig en känsla av lugn när allting egentligen stormar runt omkring mig nu. Rent känslomässigt så har det gett mig en tillflyktsort, en punkt i mig själv, med ett lugn som jag inte hade kunnat hitta annars. Så att jag inser ju nu, bara inte alls lång tid senare, för att effekten av det här har varit så stark och så stor, att jag har inte behövt så många veckor på mig och känna efter och inse det här. Men nu så här kanske någon vecka in, så bara upplever jag att det var rätt väg att gå. Att saker som kanske var jobbiga precis när det uppstod, när jag fick liksom ta ett steg tillbaka i vissa grejer och ta ett steg fram med vissa grejer, och det kändes jobbigt att liksom behöva göra det. Alltså sakerna som gav upphov till att jag gjorde det, det var jobbigt att de grejerna hände liksom. Men jag har sån tilltro till att ha rätt perspektiv är viktigt. Jag väljer att ha det här perspektivet, att saker och ting händer av en anledning, och det finns alltid någonting att lära sig i varje situation. Det behöver inte vara så att alla situationer, alla lägen och alla liksom upplevelser ska kännas positiva, men de kan bli positiva med rätt perspektiv. Så att jag har hela tiden haft en tilltro till att allting händer av en anledning, och jag vet av erfarenhet att det gäller att ha tålamod och inte förvänta sig att svaren på det dyker upp när man vill, bara för att man vill. Det är inte så att liksom universum och dess krafter, eller vad vi ska kalla det, jobbar enbart för dig och din bekvämlighet, eller mig och min bekvämlighet. Så man måste ha tålamod om man nu tror på att allting händer av en anledning, för att då visar det sig. Och för mig har det inte låtit vänta på sig, utan ungefär en vecka in i allt jobbiga så känner jag hur det börjar skingra sig redan nu. De mörka molnen börjar skingra sig. Sen tror inte jag att det är helt och hållet över. De kan absolut hopa sig igen, och så börjar det storma igen. Men jag lever i nuet, och här och nu så känner jag att de har skingrat sig. Det är på väg att skingra sig ännu mer. Och jag har fått en klarhet som bekräftar i att de valen jag har fått göra mitt i detta kaoset har varit rätt för mig här och nu. Och att jag ska fortsätta på den linjen. För att ibland när man testar någonting nytt så vet man inte riktigt om det är rätt väg som han har valt att gå. Kanske kommer det visa sig att de här besluten inte var rätt, eller att det blev, ja men det blev fel, eller det blev inte som jag hade tänkt mig, eller det blev liksom inte, ja men det blev inte bättre helt enkelt. Men i det här fallet så känner jag att det har blivit bättre, och att jag ska fortsätta på samma linje. Och allt det här relaterar jag till hundlivet på så sätt att vi låter många gånger negativa saker uppta mer av vårt fokus än de positiva grejerna. Så att en hund kan vara hur underbar som helst den absoluta majoriteten av tiden. Och ändå väljer vi att fokusera mest på de grejerna vi är missnöjda med. Och så låter vi energin gå till detta. Vi låter fokus söka sig till detta. Så att den energin studsar emellan mig och hunden. Så att om jag till exempel går och stör mig på att min hund känns så himla ängslig hela tiden. Vad ska min hund göra med att jag känner så varje gång jag pratar om den eller tittar på den eller tänker på den? Det blir liksom en energi som jag slänger i hundens väg. Och hundar sitter inte på energier så som vi gör. De vill göra sig av med dem om de inte främjar deras balans och deras inre harmoni. Så att hunden reflekterar tillbaks, projicerar tillbaks den här energin mot mig. Och jag tillbaks mot den. Och så står vi här och kastar den här bollen emellan oss hela tiden. Och det är ingen som bara låter den rinna av. Hunden är ganska tacksam på det sättet att den kan göra det en stund, men inte hur länge som helst. Och vi kan kasta bollar hur länge som helst i princip. Våran förnekelse är väldigt stark, för våran överlevnadsinstinkt funkar på det sättet att fly ifrån saker som känns obehagliga, för att det känns som att det hotar oss. Det blir hotfullt på oss, det blir för oss, det blir skräckinjagande, och då flyr vi genom att förneka. Och jag tänker att vi behöver rensa upp även i den relationen och inventera även i den relationen och bestämma oss för vad vi vill fortsätta fokusera på, för att det behöver det och det tjänar sitt syfte, det tjänar ett positivt syfte, om inte nu så i förlängningen liksom. Och att vi har en plan med det. Som till exempel om jag har en hund med separationsångest, det är inte så att jag kan ignorera det, jag måste ta tag i det, jag behöver fokusera på att känna mig motiverad och att söka kunskapen jag behöver och tillämpa de råden som jag får eller vad det nu kan vara. Det är ingenting jag bara kan ignorera, jag måste ta tag i det. Men att det finns en gräns även för det. Så att när jag har gjort det så är det klart. Jag kanske ska passa mig för att varje gång någon frågar, okej, har du hund, men hur är han? Hur skulle du beskriva honom? Att det första jag tänker på är, gud, den jäkla hunden, han har separationsångest. Så det skriker om det. Att det till exempel är suck och stånk och stön. Det är min första omedelbara reaktion som kommer ifrån mig när jag tänker på min hund, eller någon får mig att tänka på min hund liksom. Trots att de negativa grejerna motsvarar enbart några procent av hunden i sig, i det stora hela liksom. Och då väljer jag att fokusera på de grejerna. Och när jag låter de sakerna uppta så mycket space, alltså så mycket utrymme hos mig, antingen eller både och, alltså i mina känslor eller i mitt intellektuella medvetande, så gör jag ju inte plats för annat. Så då tar det upp både tid och energi och äter upp våran relation inifrån, sakta men säkert. Så att jag har känt i den processen som jag har varit nu har hjälpt människor. Det jag känt, de inventeringarna jag har gjort framförallt har hjälpt människor. Där jag känner att i vissa relationer så är avkastningen för min del ganska dålig i förhållande till investeringen liksom. Och då måste jag utvärdera, ska jag ha kvar den här personen alls i mitt liv? Om jag ska det, hur mycket? För att det ska bli en balans och vara okej, på vilket sätt? Och det är samma sak jag tänker även med hundar. Att min hund ska vara kvar i mitt liv, men vad ska jag ge fokus? Och hur ska jag ge det fokus? När ska jag ge det fokus? Att man har det i åtanke och gör medvetna val och tar medvetna beslut gällande de grejerna. Så att inte det bara faller på någonting som ens undermedvetande ser till. Jag kan nästan ibland känna att mitt undermedvetande och jag, fast mitt undermedvetande är jag också, men att mitt undermedvetande och mitt medvetande som jag känner igen, mitt yttre medvetande kan vi kalla det för enkelhetens skull, kanske finns ett ord för det som jag inte känner till bara, men att det är nästan som två olika personer ibland. Jag kan tycka någonting och jag kan vilja någonting och jag kan känna att jag försöker någonting med mitt yttre medvetande, medan mitt undermedvetande saboterar det eller vill någonting annat, gör någonting annat, försöker någonting annat. Och det är inte förrän jag linjerar de två och de samarbetar med varandra och de känner till varandra och är öppna för varandra som jag egentligen kan röra mig framåt. Och så som jag har känt i mig själv och vad jag har märkt i andra personer så kan det undermedvetna komma ifrån en gammal version av dig. Så att mitt undermedvetna styrs utav en version av mig som kan vara hur gammal som helst. Den kanske styrs av den jag var när jag var barn. Eller den jag var när jag var betydligt yngre i alla fall. Och den kan säkert styras av mig i olika faser av mitt liv. Men det är gamla grejer liksom. Och varför det fortfarande styr mig är för att det är obearbetade behov som jag har haft som aldrig blev tillgodosedda. Som jag har förtryckt. Och som jag inte, eller gamla sår, gamla saker som, eller saker som hände mig då för länge sedan. Som jag inte har låtit läka ordentligt för att jag inte har bearbetat det. Så att det ligger kvar ett behov av att få det gjort. Och när man behandlar sig själv på det sättet, när man inte tillgodoser sina behov, även de som innebär att du måste gå igenom obehag, så har man en tendens att vårda ilska inom sig själv, som till slut blir raseri. Så att man kan gå runt med en känsla av att vara rasande på saker, på människor, på vissa mönster och alltså beslut, beteenden, vad det nu än är, som man inte riktigt vill kännas vid med sitt yttre medvetande. För att om jag tittar mig omkring här idag så är jag nöjd med det jag har runt omkring mig här idag. Så att jag har ingenting att klaga på idag. Varför går jag runt med den här klumpen i magen eller liksom den här liksom tryckande känslan? Jag tror att mycket ångest som folk upplever är förtryckt raseri som vill ut och som vi inte släpper ut, för att vi vet att om vi ens touchar vid den tanken så kommer det ta så himla mycket energi och tid och jobb att förneka att den finns där en gång till. Vi vill ju inte göra om det där jobbet. Det tog oss flera år att trycka ner det där i avgrunden från början. Jag vill liksom inte ens tänka tanken att det fortfarande ligger där nere på botten. Men det ligger där. Och den börjar bli förbannad, eller den är förbannad, den är rasande, den vill ut. Liksom. Det är som en eld som sprakar på djupet, liksom, som vill ut. Och det är inte förrän vi vågar ta fram den och göra någonting bra av den som vi blir av med den. Och när vi inte gör det så tror jag att det ploppar upp som bland annat ångest och panikångest och ångestattacker och mycket liksom oro, ängslighet, nervositet, rastlöshet. Jag tror att det kan få, att man kan få fysiska besvär av det också, precis som hundar, liksom när de är under väldigt mycket stress och press. Och för hundar blir det en annan sak, för att de bearbetar saker här och nu i det som är. Om de inte utsätts för ett trauma där liksom tid och rum stannar lite grann, för det är det som trauma är. När du blir traumatiserad så kan det gå 30 år. Om du inte bearbetar det så är du fortfarande traumatiserad. Det är som att allting har stannat sedan den dagen det hände. Och även om du bearbetar det, uppenbarligen vad jag upptäcker nu, är att du kan kasta dig tillbaks in i det med rätt triggerpunkter. Liksom. Och det var lite häftigt, för att när jag beskrev detta i min live på Instagram igår, så var det en kund, adoptör, vän, följare, kalla henne vad du vill, som hörde av sig och sa att, men gud, detta är ju precis som när jag frågade dig. För att hon hade erbjudit sig att följa med till shelteret i Spanien och hjälpa till där. Men eftersom hon inte kunde få tag i hundvakt så sa hon, jag kan ta med mig mina hundar om det är okej. Så kan de vara med och så kan vi kan hjälpa till liksom. Och de kommer ifrån det här shelteret. Och då sa jag till henne att nej, det där är ingen bra idé. Jag vill aldrig att de ska behöva sätta sin fot på det eller sin tass på det stället igen. Därför att det kommer att väcka så mycket känslor till liv. Jag har själv sett det. Jag har sett hundar komma tillbaka till shelteret efter att de har varit adopterade och folk har lämnat tillbaka dem. Jag har sett hundar som har blivit adopterade. Vi har aldrig gjort det. Jag skulle aldrig verkligen lämna tillbaka en hund dit. Men jag har sett det hända. Jag har sett spanjorer som har adopterat hundar där på plats. Lämna tillbaka dem. Och jag har som en av mina egna hundar som heter Chichen Itza. Hon blev adopterad till Tyskland och flackade runt där en hel del. Det blev inget bra någonstans. Och sen till slut ett antal bitincidenter senare så hittade de inget mer folk. Det var ingen mer som ville ge henne en chans. Och då var det liksom avlivning eller lämna tillbaka henne. Så de valde att skicka tillbaka henne till shelteret. Och jag var där den dagen hon kom tillbaks. Gud, det var det sorgligaste jag sett. Liksom. Glömmer aldrig bara när hon kom ut ur bilen och bara insåg vart hon var. Hur hjärtat bara sjönk på henne. Hur det speglade sig i hela hennes uttryck. Hon kunde inte säga ett ord. Hon hade inte behövt säga ett ord. För att alltså, det var ybertydligt hur hon upplevde att vara tillbaka där. Och när hon väl blev satt i sin bur så bara försjönk hon in i en sån djup depression. Så att hon blev aldrig sig själv igen så länge hon var där. Och ja, det slutade med att jag adopterade henne då. För att jag gillade henne sedan innan och insåg att du kommer aldrig komma härifrån om jag inte gör det. Så att vi kör. Men och då så sa jag till min adoptör där då att nej fasen, vi skippar det för att det blir inget bra för dem alls. Och då så skrev hon det till mig nu att nu förstår jag vad du menar. Det var det du menade. Eller jag jämför det med när du beskrev det för mig. Att ta inte med hundarna för att de kommer att ha lätt för att återuppleva hela det traumat igen. Och precis så är det. Så att jag tror att vi kan komma så himla mycket längre om vi tar tag i det som vi har förtryckt sedan så länge. Och jag tycker inte att man nödvändigtvis ska vänta tills man vill eller vågar eller orkar. För då tror jag att man kan vänta en hel livstid. Så att man får nog helt enkelt köra ändå faktiskt. Vill vet jag inte. Alltså jag vet att ibland när folk får barn eller väntar barn eller har fått barn så känner man helt plötsligt ett så stort ansvar av att läka sina själsliga sår. För att man har insett att man annars överför sviterna av det på nästa generation eller på sina barn. Och kärleken till sitt barn är så stark att man bara vägrar att göra så. Så då tar man liksom modet till sig. Eller man känner sig motiverad att bearbeta det. Av att man inte vill att ens barn ska få genomgå samma lidande eller någonting liknande. Bara för att det är klart när vi har blivit sårade eller skakade eller skadade eller liksom traumatiserade så påverkar det våra påverkar våra perspektiv till att börja med, hur vi tittar på saker och ting, hur vi upplever saker och ting, hur vi känner, och det påverkar också våra beteendemönster. Och våra beteendemönster och våra perspektiv påverkar eller har ju inflytande över dem vi har runt omkring oss, speciellt barn. Så att jag ser så mycket när jag har inventerat mina egna mönster. Jag ser jag har vägrat att lägga värderingar i det. Jag tjatar så himla mycket om det. Men det är så här, jag vet när folk ska köra såna här inventeringar som man redan på förhand bestämt sig att känner man, alltså sådana som känner den här känslan, vad det nu kan vara. Det är så himla patetiskt. Eller det är ju svindåligt. Eller gud, jag skulle aldrig vilja känna så här. Och då har du redan bestämt dig på förhand vad som absolut inte är okej. Och då kommer inte du låta den känslan släppas fram. Även om det i allra högsta grad är någonting du bär på och känner, så kommer du aldrig att låta dig kännas vid det, för att du har redan bestämt dig för att det hade ju varit helt förkastligt, och vem vill vara det liksom. Så att då blir det inte en lika rå, öppen och ärlig, genuin process som det kan och borde vara. Men jag ser ju liksom i mina egna mönster vad jag har anammat ifrån mina föräldrar, och jag kan se på deras mönster vad de har anammat ifrån sina föräldrar och så vidare liksom. Och det är inte förrän någon tar tag i det som man kan bryta den onda cirkeln och faktiskt skapa ett blueprint som man är stolt över, eller som är självvalt, som är medvetet uppskissat för att främja sundare sinnesstämningar och responser och så vidare, än sånt som bara råkar bli för att ingen har städat upp efter sig. Ja, man kan säga hur mycket som helst om det här förstås, men det är lite såna här tankar som det har satt igång i mig, dels den här processen som jag går igenom, som jag är jättetacksam för, därför att även alltså, det är, jag kan inte ens minnas en period i mitt liv, så antingen har det aldrig existerat eller så är det så länge sedan och var så jäkla jobbigt att jag har förträngt det också, men det var definitivt inte igår som jag befann mig i en period där jag i princip när som helst på dygnet skulle kunna börja storgråta liksom. För att jag är ingen gråtare, inte för att jag liksom ser ner på det eller nedvärderar det eller tycker att det på något sätt är dåligt, det är bara inte så jag fungerar. Inte så att jag inte gråter, för det gör jag, men jag är ingen gråtare, jag är inte lätt för det, jag är inte lätt till tårar. Men nu befinner jag mig helt plötsligt i en period där jag hade kunnat liksom gråta för vad som helst och allt och ingenting och när som helst och vad som helst och hur som helst, och jättekonstigt alltså. Jag liksom får lära känna, alltså jag får lära mig hur det känns, och jag får lära mig att tackla det och göra rim och reson av den egenskapen eller det upplägget, för det har jag aldrig haft förut. Och jag njuter på ett sätt av processen för att det är så fruktansvärt intressant. Alltså jag är liksom så intresserad av psykologi och hur det fungerar, så att för mig är det rena rama liksom forskningsprojektet samtidigt. Och det, jag liksom sitter här som, det känns som en fältstudie av sig själv som jag sitter och gör här nu. Så att jag noterar vad jag känner, jag liksom vill verkligen, jag satsar på att hålla mig så närvarande och medvetande i allt som händer. Jag vill inte att någon känsla eller tanke ska gå mig förbi. För att jag vill veta varför jag tänker och känner så och gräva vidare i det. Och du vet, bara köra världens arkeologi i mitt eget inre. Bara för att lära känna mig själv på ett djupare plan och upptäcka saker som jag inte visste om. Eller utforska saker som är nya och så vidare. Allt för att komma liksom närmare den versionen av mig som mina hundar har. För att den här till exempel ilskan som jag pratade om, som många av oss går och bär på, det här raseriet. Eller det kan vara en extrem besvikelse. Det kan vara en jättestark rädsla till exempel. Vad det nu kan vara. En extrem osäkerhet är också supervanligt. Liksom, just det här med osäkerhet. Otrygghet, ja, men alla möjliga saker som man går och bär på som är så våldsamt starkt, men som sitter så djupt och långt in numera. Det tror inte jag går hundarna förbi. Så att när jag har konsultationer och jag läser mellan raderna eller liksom iakttar hur folk rör sig och för sig och uttrycker sig och så vidare och snappar upp. Och som jag säger, jag är väldigt mottaglig för energi också. Inte alls på samma nivå som en hund, men för att vara människa. Och när jag lägger ihop det här pusslet så kan jag se jättestarka, jättetydliga kopplingar till varför en hund beter sig som den gör. Medan människan som har hunden och lever med hunden och har känt hunden sedan den var valp och haft den hela dens liv och den är flera år gammal, inte kan se den kopplingen. För att skulle den människan kunna se den kopplingen så måste den kännas vid att det finns sidor av mig själv som hunden snappar upp och projicerar tillbaks. Och det är sidor som den människan inte vill kännas vid. Det är sidor som den människan har inbillat sig inte existerar sedan länge eller kanske någonsin. Så att då måste jag väldigt ödmjukt och försiktigt, eller inte, det beror helt på vad det är för person och hur den människan är mottaglig, återuppta den kopplingen. Och väldigt många gånger så lyckas jag, ibland lyckas jag inte, ibland så känner jag att den människan kom verkligen hit för att den behövde eller ville få hjälp med sin hunds beteende, men var inte i närheten redo för vad som krävs för att komma åt det beteendet på ett rättvist sätt. Vi kan ju shapea beteenden och liksom bestraffa beteenden. Vi kan använda vilka metoder eller strategier eller ideologier vi vill för att forma hunden. Men det känns inte helt rättvist, enligt mina värderingar och principer i alla fall, att göra det om vi vägrar att göra det med någon annan, om vi vägrar att göra det med oss själva. Förstår ni hur jag menar då? Alltså det känns liksom superorättvist att budskapet till hunden ska vara: hallå, du måste faktiskt ändra på dig, för jag kan inte leva med dig så här, och det här funkar inte längre, och så kan du inte bete dig, och så här kan du inte göra mot mig, och så här vill jag inte ha det, och du måste liksom göra en total omvändning här nu, eller du måste faktiskt sluta med detta och detta. Medan hunden hade kunnat sitta där och bara: åh herregud, och det här säger du till mig. Och när ska vi ta tag i dig då, lilla tvåbening? Liksom. Så att jag kan verkligen relatera. Alltså jag kan verkligen sätta mig in i hundens verklighet. För att många gånger vi människor söker perfektion, både i oss själva och andra, men på ett väldigt ytligt plan. Och tyvärr egentligen, för att perfektion, hur tråkigt är inte det? Men vi tror att blir det bara perfekt, då blir vi lyckliga. Och jag tror inte heller att det är en slump att vi söker ett ouppnåeligt ideal som vi någonstans innerst inne vet att vi aldrig kommer uppnå. För det är alltid ansträngningen som räknas, kan vi tycka då. Och då har vi alltid någonting att beklaga oss över, och då har vi alltid någonting för att liksom gotta in oss i offerkoftan över, och vi har alltid någonting att skylla på och bortförklara oss med och ursäkta oss för och så vidare. Från perfekt i målet och vi aldrig hamnar där, ja men det är klart att det är stackars oss då liksom. Om perfektion inte är målet, utan här och nu och resan och ansträngningen för att göra det bästa av det som vi har framför oss idag, den potentialen vi har nu, om vi tänker lite på vad jag pratade om i senaste poddavsnittet, mikro och makro. Då måste vi hålla oss själva mer ansvariga för vad vi gör idag. Och visar det sig att det vi gör är baserat på någonting vi har varit med om då, ja men då får vi ju gå in och städa upp det. Då får vi ju gå in och rensa upp det här och bearbeta det och ta tag i det. Och fastän det är ju jobbigt liksom. Så att, ja. Men kort och gott, hela det här samtalet startar egentligen med att jag utgick ifrån ett quote som handlar om att för att kunna göra plats för bra saker så måste man rensa bort det som inte är så bra, eller rensa bort det som inte är så bra för att få plats med det som är det. Och ja, det bara kändes så himla aktuellt för mig just nu. Så jag kände verkligen hur jag kunde prata om detta från hjärtat. Och jag tycker inte bara att det här är superintressant, men jag inser ju när jag tittar tillbaks, när jag undersöker mina egna beteendemönster, hur jag alltid liksom söker mig till situationer där jag kan hjälpa och ge och skydda och guida. Alltså det är liksom det är det jag gör. Jag hjälper och skyddar och guidar och ger. Det är liksom, det är min grej och jag vet precis varför. Och jag känner att okej, okay, av alla jäkla beteenden som jag kunde ha dragit till med baserat på det som det är, så kunde det ha blivit hur illa som helst. Alltså det som driver mig, och det är det jag har pratat om förut, från allra första början, det som drev mig från allra första början, är att jag inte kunde rädda min pappa när jag var liten, när han dog, och traumat som uppstod i och med det. Och jag tänker fastän, av alla beteenden jag kunde anammat utifrån det, så är jag jäkligt nöjd med det här. Alltså det blev ju väldigt bra, måste man ju ändå säga då, att istället för att liksom bli arg på världen och på något sätt rikta någon ilska mot någon, så har jag lyckats göra det till min grej att ge tillbaks. Och så det är ju ingenting som jag vill ändra på, men jag måste vara medveten om det för att jag inte ska bli utnyttjad, eller för att jag inte ska låta mig själv bli utnyttjad, för att jag inte ska låta mig själv bli helt urarmad och urholkad och liksom omge mig med en massa energikivar. Liksom. Jag får passa mig för det. Så att bara den medvetenheten gagnar mig, även om det inte är så att jag nödvändigtvis vill ändra själva beteendet. Så att jag liksom... Ja, det är häftigt hur man kan se samma gamla grejer i ett annat ljus om man bara är öppen för det. Så ja, göra plats för bra grejer helt enkelt. Och ut med det som inte är så bra längre. Det kan ju vara saker som var jättebra för ett år sedan, eller jättebra för en månad sedan, eller jättebra för 10 år sedan, som kanske inte är lika bra idag. Och att man tittar på det och att man liksom... Alltså jag känner att tack vare det här och min lust och mitt intresse för psykologi och min lust att hjälpa andra, så har det här med den personliga coachingen som jag har satt igång för några månader sedan varit extremt givande. Och det är så roligt hur det verkligen har kommit igång, att fler människor hör av sig och vill ha coachingen. Och det är så här, du kan ta med din hund om du vill, absolut. Hundar alltid är jättevälkomna hos mig, men det är inte för hunden vi är här, det är för din skull liksom. Och så som jag har lagt upp det är att vi träffas åtminstone första gången, så vi kan ta det på telefon efter första mötet, för att jag känner mig mer bekväm med att ha träffat, och jag gör ett bättre jobb om vi har träffats åtminstone en gång. Och bor man i närheten så får man gärna fortsätta komma hit, och gör man inte det så kan det räcka med den gången och sen ta det vidare på telefon liksom. Och jag tycker det är jätteroligt, och de kunderna jag har haft har varit jättenöjda, så att ja, det känns spännande. Det känns som en ny, fräsch, spännande, jätterolig och givande gren inom det jag redan sysslar med egentligen, fast med mer fokus på människan. Så tack till er som har anlitat mig för det. Och vill ni veta mer om det så är det bara att höra av sig till mig. Ja, vi kanske ska nöja oss där, för att annars kommer jag att babbla vidare om det här och grena ut något så in i hur länge som helst. Och så många minuter har jag inte kvar innan appen här tycker att det är nog och stänger ner mig. Så ja, jag avslutar här, och så får ni som vanligt gärna berätta för mig vad ni tycker och känner, och om det är någonting ni inte förstod eller förstod men vill bolla vidare. Ni kanske har någon insikt gällande det här som ni vill dela med er av. Jag gör gärna liksom en fortsättning på något ämne jag redan har gjort, så länge det finns underlag för det liksom. Och i vanlig ordning så får ni jättegärna komma med förslag på ämnen. Och det kan vara 100% en hundfråga eller ett hundtema. Men det måste inte vara det, för att jag hittar en hundtwist på det ändå faktiskt. Eller en väg som förknippar det med hundlivet ändå. För att så jäkla connectat är alltihopa. Så det löser sig. Men okej, folket. Tack för den här gången. Vi hörs och ses. Jag önskar er en jättetrevlig morgon, middag, kväll, natt. Ja, när ni nu än lyssnar på det här. Och så får ni ha det så bra. Tudelo och mot balans.